Välkommen till Stora Torg mitt i Halmstad. Här kan du köpa t-shirts av en gammal indian.
Men har alltid på dig en kåta med sportkåta, för vädret är dåligt här nere i Halmstad.
Har du barn? Inga problem. Bolaget ligger ett alldeles runt hörnet.
30 butiker under ett tak. Prova också vår räkmacka. Eller våra bilbränder på Andersberg. Här kör vi igång det här bajset.
Välkommen då till vårterminen av Pixelklubben 64. Hej Sebbe.
Hej, fast det fortfarande är vinter.
Ja, ja men så är det ju, vet du. Ja. Julen varar fram till påske.
Och däremellan kommer Farsta, eller vad heter det?
Ja, just det. Farsta ligger söder om Stockholm någonstans.
Ja.
Visste du det att Handen ligger mellan Trosa och Fittja?
Ja, det har jag hört. Mm. Är det något med kungens kurva också?
Du, vet du var det kommer ifrån, ordet kurva på polska?
Nej.
Det betyder ju prostituerad flicka, det vet väl de flesta väl, kurva.
Ja, jag vet vad det betyder, men jag vet inte vad det är.
På polska betyder kurva också sväng. Och det har att göra med att en flicka tar fel sväng i livet, så att säga.
Men det här med kungens kurva har jag hört att någon gammal kung, vem det nu var minns jag inte, men att han körde i diket där för att han antingen var att han blev avsugen av en hora eller att han runkade när han körde bil.
Det var väl han Gustav den femte väl?
Ja,
och jag hörde att det var en prostituerad man. Eller man.
Ja, så var det. Han var en sån homosexuell.
Ja, en böckling.
Ja,
fast guy. Fast han var väl bra för det väl?
Ja, ja.
Ja, alla guys.
Det är inget fel på guys.
Nej.
De gör ju ofta bra musik, guys.
We'll have a gay all time och sånt ju.
Ja. Freddie Mercury och sådana gör ju bra musik.
Nej, inte, menar inte Freddie Mercury, menar Fred Flinta sjunger ju det. Gay all time.
Jo, men jag menar att guys gör bra musik.
Ja, jag tror du snackar om guys. De i Göteborg.
Nej.
Skitsamma.
Jag kan inget sånt.
Vi får ha fokus här nu.
Fokus.
Precis som tidigare kommer vi i Pixelklubben 64 att fortsätta prata om tv-spel och annat retro från de glada 80- och 90-talen. Och vi kommer ge nya läxor till er lyssnare här. Det är topplistor ni ska skriva och rangordna spel och saker ni ska berätta om till tillbaka till bildruta 1.
Det är jättekul att få in sånt där.
Ja, folk blir bättre och bättre på att skriva in också.
Mm, det tycker jag. Vi har ju faktiskt med något i varje avsnitt.
Ja.
Till skillnad från första avsnitten, då var det lite glest med sånt.
Mm, andra avsnittet hade vi, ja det skiter vi.
Mm. Mm.
Hur ser ett avsnitt?
Ja, just det. Var det. Mm, säg igen.
Hur ser ett avsnitt av Pixelklubben 64 ut?
Ja, vi har ju ett spel varje vecka vi snackar om. Sen har vi ju ett segment som heter Tillbaka till bildruta 1. Där vi pratar om gamla minnen. Och det verkar ju vara det inslaget som är mest poppis bland lyssnarna. Sen har vi också ett unikt betygssystem där vi har 1-8 bitar. Eftersom det är näst så retro och grej.
Mm.
Jaha, hur är det med dig nu då? Efter jul?
Nej, det är, ja, jag var ju nere så på er i jul ju.
Ja, just det, jag har glömt. Ja, det var kul.
Vi hade ju rätt
körde mycket spel och grejer.
Ja, det gjorde vi. Satt där i soffan och kurrade.
Nu jag var ju väldigt mysig med.
Ja.
Sen efter det gick det ju ut för mig, för jag fick operera bort en tand för några dagar sedan. Så jag är lite öm i käften, så att det kan ju vara att inte jag snackar jättemycket i det här avsnittet, men... Men det får ni ha översyn med i så fall.
Mm.
Det känns som att jag har en fläskfilébit som har fastnat i tanden och legat där typ i 2 veckor. Så att den har blivit sådär mjuk och svampig. Fast det är liksom mitt kött. Tandkött.
Fy fan vad gott.
Mm. Sen har de ju sytt så att jag har ju en lång tråd som ibland kittlar längst in på tungan så att jag får kvällningar.
Hur mycket tabletter går du på?
Tar ju sånt koks och allt möjligt. Nej, men jag tar väl några Panodil varje dag. Annars är det ju outhärligt. Jo.
Jaha, jaha. Ska vi kolla vad folk har skrivit till oss?
Då ska vi se här på Facebook-serien. Först har vi fått en kommentar om förra avsnittet där vi, alltså julspecialen del 2, där vi spelade Bishibashi-special. Då har Robin Uffe Niklasson, vårt trognaste fan hittills kan man väl säga.
Ja, absolut. Han är nere i Tyskland nu, så jag. Och spelar något. Han spelar väl sån guru, tror jag.
Han är ju sån musiker.
Ja, musikare.
Han spelar ju sån orkester.
Bandorkester.
Han skriver så här: fantastiskt avsnitt mina vänner. Hoppas på mer från er under 2012. Bishibashi är ett helt fantastiskt spel som i kombination med några goda vänner och ett par öl blir väldigt mycket roligare. Det fanns på PlayStation Network förut för nedladdning, men har nu plockats bort. Varför vet jag inte. Fantastiskt att avsluta senaste avsnittet med vignetten till mysteriet på Greveholm.
Jag sa ju det, Sebbe. Jag sa så här, ja, vi ska spela temalåten till mysteriet på Greveholm. Och du bara, nej fan eller, ska vi inte göra? Och jag bara, jo men det är många som minns den och tycker den är så här rolig och nostalgisk. Nej fan eller, sån... ja du ser, Robin Uffe gillar.
Ja, jag tyckte bara den kändes för ny på något sätt. Ja, och skriver han så här.
Bishibashi känns inte för ny som släpptes 2000 här. Mysteriet på
Greveholm. Ja men det är skillnad på folk och fä. Okej. Han skriver så här: och jag kommer att tänka på en sak just då. Oavsett om man kommer ihåg en serie som man såg som barn, så minns man alltid introt, vignetten av någon underlig anledning. Vilka är era favoriter? Det liksom klickar till ibland när man hör någon gammal vignett till en serie man såg som barn, även om man inte kommer ihåg själva serien alls. Förutom klassiker som Turtles, Transformers eller Thundercats, så minns jag den från Saber Rider. Helt jävla fantastisk vignett. Det tycker jag med. Det är ju typ den bästa introlåten ever nästan. Och snyggaste introt.
Själva låten vet jag fasen, men jag håller med om själva, alltså introt, det man ser.
Ja, den är ju så jävla skön. Det känns ju så 80-tal. Va? Mm. Så skrev han: ni borde tillägna ett helt tillbaka i bildet av ett till bara introlåtar som vi minns, älskade eller kanske hatade.
Men det, vi gör det. Vi gör det.
Det tycker jag, för att det finns ju väldigt många, eller jag i alla fall går ofta runt och nynnar på sådana här gamla introlåtar. Det finns ju en del att hämta så att säga. För det blir lite längre så folk bara får höra massa sköna låtar. Mm. Sen avslutar han mejlet med: kom ner till Stockholm. Man kanske tror att vi bor i Norrland, men vi bor faktiskt på västkusten i Halmstad ju.
Hörs det inte på dialekten då, va?
Hörs inte att vi äter torsk på Stora Torg eller?
Ja, båda båtar på Skånegatan ju.
Vid Stora Torg. Han skrev: jag kom upp till Stockholm, antar jag att han menar, och ta en öl och spela Bishibashi någon gång. Kram.
Ja.
Ja, jag dricker ju inte, så det får vi se hur det blir med den saken.
Sebbe, det är ju ungefär som när man följer med en tjej hem och hon säger: ska du med upp på lite kaffe? Då betyder det inte oftast kaffe, utan det betyder...
Du menar att Robin Uffe har sex?
Jag skojar bara. Ja, absolut, vi hörs om det, Robin Uffe.
Har vi fått något mer?
Vi har fått ett mejl, vänta lite, vi har fått en ny lyssnare som heter Tobias Nilsson, som bara kommenterade väldigt kort: grymt, han pratade om dagens spel, Kid Chameleon.
Mm-hmm.
Han skriver: grymt, ett spel som verkligen håller än idag. Det får vi se.
Ja, får vi se, det blir med så. Sen har vi fått något på vår traditionella mail med, va?
Vad skriver Ivan Komsic?
Hallå grabbarna, kan börja med att säga att det senaste avsnittet är det bästa hittills. Ni bör verkligen komma in i det. Härlig konversation, lagom med utsvävningar och roliga historier. Nästa vecka spelar jag inte ens hört talas om, har inte hunnit titta på det heller. Vill gärna vara med och spela någon gång eftersom ni spelar väldigt udda spel. Gör vi verkligen det? Eller, ja, vissa är udda. Mr. Gimmick och sådana här.
Nej, Mr. Gimmick är fan inte udda ju. Det var ju vad man spelade på den tiden.
Jo, för det var ändå spel som släpptes sent. Alltså till NES. Jag tror inte att jättemånga spelade. Det är inte direkt som Zelda eller Super Mario Bros. 3 eller något.
Ja, jag kan hålla med om att Bishibashi, det är liksom underground. Det var liksom indie redan när det kom. Men inte de andra spelen vi kört ju. Alltså The Jetsons och Flintstones, det var ju typ de spelen man snackade om då ju. Det var ju, men då 93 eller när de kom.
Och samtidigt så spelar vi ju inte de självklara kändaste titlarna, så att jag kan tänka mig att
Det beror ju samtidigt på, det finns liksom ingenting vi kan säga om Super Mario World som ingen redan har sagt 15 000
gånger. Nej, man vill ju ta upp sådana här spel, men jag bara menar att alltså de är ju lite mer udda än kanske.
Ja.
Okej, han fortsätter i alla fall att skriva: om Grens är retro, vad är då inte Galne Gunnar? Galne Gunnar, ja.
Det fanns ju på Eurostop i Halmstad, typ mitten av 90-talet.
Jag har ju faktiskt till och med kvar en plastpåse från Galne Gunnar.
Ja, det har
den här loggan med den här gobben på.
Är inte han fruktansvärt lik han, vad heter han, Ole i Sällskapsresan?
Och Leif Loket Olsson.
Ja, han är som en hybrid mellan de två tokarna.
Men det skulle väl vara som någon sån här amerikansk sån här Crazy Bobs
outlet.
Ja, ja. Jag tänker mig. De hade ju massa lite mer udda leksaker, minns jag. Jag köpte mitt sånt där turtleslime, det här oset. Man fick en sån här liten själv som en turtle i. Och sen de här Simpsons-figurerna som släpptes i början av 90-talet.
Ja, jag köpte mina Simpsons-figurer där också. Jag hade Bart och Maggie, köpte jag där i alla fall.
Mm. Ja, jag köpte Maggie och Nelson, vet jag.
Och Homer hade du också.
Alltså, han fick jag från något annat ställe, men jag minns inte att jag... Eller jo, leksaksmagasinet vet jag sålde ut dem om typ 95, kanske för 10 kronor styck, minns jag. Mirakel, ja. Det var också, den är också väldigt retro. Det var ju innan Rusta. Vi har ju också en massa billiga leksaker och grejer.
Vad ska vi säga att det ligger? Alltså det är ju leksaksmagasinets gamla lokaler och det ligger vid Halmstads arena. Vi var ju där på premiärdagen när vi gick i sjuan. Då skulle man ha en sån...
Ja, invigning.
Ja, invigning, precis. Vi läste i Hallandsposten dagen innan så att en rast så skolkade vi från bilden för att vara där. Och den skulle öppna klockan 9 så det var ju vi tre då 13-åringar plus massa pensionärer. Och vi stod ju längst fram i kön såklart. Och jag var så här: åh, vi ska vara först in. Men han, den tredje kompisen, han var lite så här: ah, det är inte så jävla, vad ska ni vara där inne för? Vad ger det liksom? Men precis när dörrarna öppnade, och det här, du känner ju han också, du kommer tycka det är så jävla typiskt. Precis när dörrarna öppnades, då bara trängde han sig förbi oss två bara för att vara först in. Och bara, ah, yes.
Ja, verkligen typiskt honom alltså.
Men Mirakel, de hade ju alla de Star Wars-figurerna där. Mm. 90-tals Power of the Force.
Ja just det, jag köpte några där Boba Fett bland annat. Och en Sand Trooper, minns jag. Sen hade de rätt mycket Transformers. Men jag köpte den här coola Megatron tanken. Den här gröna med lila sån här kamouflage. Minns du den?
Ja, är det generation 2?
Mm, generation 2.
Inte den jävligt ovan?
Vet inte. Så jag har den komplett. Ja, de hade mycket. De hade ju, de sålde ut PlayStation-spel, minns jag också. Bland annat hade de typ Final Fantasy 7 för 99 spänn, Resident Evil 2, typ Tekken 3 och sådana här.
Men då har jag en fråga, var det de här platinautgåvorna?
Nej, det var det ju inte, som man skulle ju köpa några sådana här. Det hade varit dyrt idag.
De hade en grej till på Mirakel som jag minns. De hade, du vet, Street Fighter-karaktärerna. De kom ju som G.I. Joe-figurer.
Just det.
Ja.
De minns jag kommer ihåg Dalsy var jävligt cool.
Ja, den köpte jag där. Och Blanka.
Han tyckte jag inte var cool för jag tyckte han såg så tanig ut.
Blanka?
Ja, var inte så smal som alla.
Ja, han var ju biffig. Ja, han var lite åt det biffiga hållet. Kanske inte runt kista, men i alla fall bröstkorgen var ju rätt så här robust.
Mm-hmm. Ja, det kändes lite skumt ändå för att då var man inte van vid att det fanns liksom spelfigurer så att säga.
Nej, verkligen inte.
Har du kvar dem?
Det har jag. De ligger i min gråa retrofigurslåda här, ska du veta.
Tillbaks till Ivans mail. Att kommentera lite på det där med att försöka få igång spel som man egentligen vet inte ska funka i en konsol är väl desperation. Man vill väl att det ska funka.
Ja, det pratade vi om sist ju. Det här med att vi alla tre hade köpt ett spel till fel konsol. Men någonstans bara, ja men det kanske funkar ändå. Eller jag måste i alla fall prova. Ja, men det är ungefär som att stoppa ner alltså Final Fantasy 10 till PlayStation 2 en CD-spelare, ungefär hoppas att det ska funka liksom. Ja, men det kanske kommer ett spel ur CD-spelaren nu på något sätt.
Intressant att Stebbe fick samma julklapp som en kompis med 94, Super Nintendo och Spökslott.
Ja, faktiskt.
Måste vara att den här hjärntvättningen av TV3s reklamfilm, kan jag tänka mig. Kom ihåg att vi var med hans morsa på leksaksmagasinet. Och att hon köpte sakerna så fick han stå med ryggen vänd när hon skulle packa in dem. Han bad mig säga vad hon hade köpt och det blev hans julafton förstås.
Han skriver rätt kul i vad det är, hans julafton förstås.
Ja. Det är kul med att han verkligen menar samma leksaksmagasin som vi var på. Man kan liksom nästan se var de stod och att kassorna och allting.
Kassan var ju direkt in till vänster där och ingången.
Mm. Och den där enorma maskotgosedjuret de hade där innanför, eller innan man gick in, kan du ha det?
Den ja, den bruna björnen. Björn. Mm,
den här gigantiska var den, eller var den så stor egentligen?
Ja, den var ju över 2 meter lång.
Ja, det måste det. Ja. Kan du ha att de hade en sån här Funny Bunny-maskinen utanför?
Vänta lite, Funny Bunny heter jag. Och jag är så god och glad. Vill du ha en liten grej? Stoppa
5 kronor, nej. Ja. Vi skrev någonting att man skulle stoppa kuk. Nej, eller något så vanligt.
Ja, men det sjöng vi i mellanstadiet, minns jag. Då var vi coolare.
Ja. Rebellen.
Ja.
Han skriver också, se fram emot nästa avsnitt. Ha det mysigt och bra nu, grabbar, så hörs vi.
Ja, detsamma, Ivan.
Vad säger du? Ska vi ge oss på veckans skitspel
vänta, ska vi säga det förresten?
nu? Ja, kan man väl säga. Eller?
Hi, Dad.
Where you been?
Jeff's house. New Genesis game. Kid Chameleon. 100 levels. 1800 screens. Longest I've ever played.
That's good, son.
Every time I changed helmets, I was someone else.
That's nice, dear.
Skycutter. Cyclops. Juggernaut. I kept transforming.
Everybody's saying.
Can't. Later, Mom.
What's with him?
He's just having an identity crisis.
New Kid Chameleon, the multiple personality game. Only on Sega Genesis.
Ja, under jullovet som sagt så satt ju vi nere i Halmstad och spelade bland annat då Kid Chameleon. Och det är ett plattformsspel där hans karaktär heter Casey och han tar ju på sig olika dräkter. Det här spelet är utvecklat av Sega Technical Institute och det är ju Sega spelbolag baserat i USA. Det var även de här typerna som satt och gjorde det där skitsvåra Comic Zone också till Mega Drive. Och
det märks ju verkligen att det är amerikaner som har gjort det.
Ja, visst gör man. Ja. Vi kan berätta lite mer om varför senare, men ja, det känns väldigt amerikanskt det här spelet.
Ja. Det släpptes ju 1992 i Europa i alla fall. Exakt vet vi inte riktigt, men i maj 92 i USA i alla fall. Sen har det också släppts i Virtual Console, så man kan ju tanka hem om man har en Wii.
Och jag satt och kollade igenom såna gamla reklambilder och sånt för Kid Chameleon. Och det marknadsförde, eller i alla fall det kallades i alla fall för sin tids svåraste spel.
Det var smartare om något hus av världens längsta spel, för det kan man ju nästan hålla med om. Det finns ju totalt 103 barn, ja, om man tar fel väg då, vill säga.
Eller rätt väg, det beror på hur man ser det.
Fel, ser jag nu det som i alla
fall. Det är ju ett enormt spel, och 103 barn låter verkligen imponerande. Och det är det också, i alla fall lite grann imponerande är det ju. De
återanvänder. I början är det ju kul, men...
Ja, precis.
Sen blir det liksom tröttsamt.
De gör om vissa barn med bara några små förändringar lite då och då. Det finns ju lite alternativa utvägar och sånt. Och om man tar fel väg så finns det 103 banor. Men det är så att på i stort sett varje bana så finns det några gula teleporteringsplattor. Eftersom det finns flera utgångar på varje bana så vet man liksom inte var man hamnar härnäst. Om man hamnar på bana 20 kanske eller på bana 42.
För att, nej, det är väldigt...
För det står ju liksom inte heller hur långt, vilken bana man hamnar. Det står bara ett namn på banan, men inte vilket nummer det är.
Svårt att få översikt över spelet, tycker jag.
Precis.
Och vi spelade ju typ, var det 30 banor eller något? Det tog liksom aldrig slut.
Nej.
Och då visste vi ju inte heller hur stort det var egentligen.
Ska vi erkänna redan nu hur du och jag spelade Kid Chameleon?
Ja, det var ju på min Mega Drive Collection till PS3.
Vi kan ju säga att vi för första gången använde oss av, vad heter nu, Stage? Vad heter det?
Save States heter det, va?
Save States, ja.
Annars hade det varit omöjligt.
Ja, jag fattar inte hur man ska klara det här spelet annars. Jag har svårt att säga ens hur folk... Med tanke på att det inte ens finns något naturligt lösenordsystem. Finns ju inget sätt att spara på det. Ja, alltså man har kassetten till Mega Drive då.
Handlingen, vill du läsa upp den?
Jag tänkte läsa upp det på min mest räliga engelska.
Okej, då hade ju lika gärna jag kunnat gjort. Men... Varsågod.
Nu ska jag säga, handlingen i spelet är följande.
Wildside is the newest game in town. It's a hologram that creates reality, not our own. You step inside to play and the door locks behind you. Nobody knows what goes on inside because nobody ever comes out. Kids are disappearing left and right. Heavy Metal, the boss of the game, has escaped. He's capturing kids by defeating them in their own game. Soon nobody will be left to challenge the Dark Destroyer. But one kid appears on the scene who refuses to be beaten. He is the toughest, coolest head in town. He is Kid Chameleon. Take Kid Chameleon into the wild side and give Heavy Metal, his gruesome underlings, a taste of their own aspirin. Because Kid Chameleon is about to cause a few headaches of his own.
No, huvudvärk fick man i alla fall.
Men det är i alla fall ett... Det handlar om att i den här stan då så finns en ny arkadspel i arkadhallen som då kommer till liv.
Men i introt där får man reda på så jävla mycket. Man ser att han typ går in där och sen bara...
Ja, det här var ju från manualen. Men jo, berättas ju lite kort där i början i alla fall.
Ja. Och man kontrollerar den här Kid Chameleon då som heter Casey. Mm. Han ser inte ut som en unge ens. Han ser mer ut som typ Billy Crystal.
Han, ja, det hade fruktansvärt kul åt det när vi kom på att han är jävligt lik en botoxad Billy Crystal.
Med sådana här snabba solglasögon.
Men bara där faktiskt märker man att det inte är Japsa som han, alltså ja, att han
fruktansvärt att, ful design på honom.
Ja, precis, bara det att han ser ut som blandning mellan Fonzie från den här serien Gänget och jag och då Billy Crystal. Alltså att japaner skapar ju inte karaktärer på det sättet ju.
Nej,
de skapar
han är
ju
inte cool för fem år heller så. Men han, Billy Crystal är bara själlös, tycker jag.
Ja, trist.
Mm. Och målet för varje bana är ju att man ska hitta olika dräkter och så finns det sådana här block. Precis som i Super Mario, man hoppar sönder med hovet. De brukar finnas i början på banan, om typ första 10-20 block eller någonting. Och här är skumt med, tycker jag, för att man får ju, istället att man tar en dräkt och sen så hoppar man sönder resten, då kan det vara liksom två likadana till där. Vad är meningen med att få tre stycken direkt? Alltså det är ju jättekonstigt.
Du menar tre stycken likadana dräkter?
Ja.
Är det, alltså det som är grejen är att om man har, vi säger samurajdräkten, och sen får samurajdräkten igen, då fylls livet upp helt. Men eftersom de finns i blocken jämte varandra så är det ju vadå, vill de att man ska gå tillbaka dit igen? Nej, det går inte, funkar inte.
Och i början av banan har man ju liksom fullt liv. Så
ja, det också.
Man... Och om vi har räknat rätt så finns det i alla fall 9 dräkter. Jag kan ju ta de här lite.
Mm, gör det.
Knight. Det ser ut som en sån här Iron Man-dräkt. Mm. En liksom en riddare. Han kan klättra på väggar och man kan liksom dunsa ner hårt. Och... Det var ganska bra för man kan ju klättra upp kvickt på väggar och grejer. Och så är den här samurajdräkten. Och man kan då slåss med katana och göra någon slags sån här nedåtstöt. Så man kan döda fiender eller förstöra block. Sen är det någon slags noshörning då när man har en sån här amerikansk fotbollshjälm med taggar på. Det som liknar lite skalmen från Mega Man 4.
Ja, visst fan gör han.
Mm, hur kan man då ta sönder väggar med hjälp av den här hjälmen? Sen är det min favorit, den här Jason-hockeymasken. Där man slänger yxor. Det var väl typ den coolaste spriten i spelet, tyckte jag.
Så här, jag gillade ju den här nosörningsdräkten bäst, måste jag säga. Men i boss-striden så var ju den här Jason, eller Maniacs, som han egentligen heter.
Mm.
Den bästa, för han hade ju det absolut bästa vapnet. Men han var inte min favoritdräkt, utan var ju som sagt nosörning.
Kanske för att Jason är min favoritfilmmördare.
Ja, jag säger Michael Myers där. Alltså inte han som spelar Austin Powers då, utan han är
ja, jag förstår direkt. Nästan Nej, jag gillar han. Han var ju jävligt lik han i Splatterhouse återigen.
Ja, det var väl, det var Kid Chameleon. Nej, vad heter det nu? Alice Kidd såklart, som han var med också, va?
Mm.
Som en fiende.
Mm. Väldigt många Sega-spel som har med det. Sen finns det ju en annan cool. Det är egentligen ingen dräkt. Det är ju liksom ett fordon. Juggernaut. Det är någon tankvagn. Man sitter ju, så blir man liksom en, vad ska man säga, någon skelettgeneral av något slag. Och så skjuter man dödskallar med den här tankvagnen.
Det jag tyckte var roligt med det var att när vi skulle börja spela det här spelet.
Mm.
Det var ju du som sålde in det här spelet med och sa att det här, jag har hittat ett coolt spel vi ska köra.
Mm.
Det här var en av de grejerna som du sålde in det här med. Du sa så här, man kan bli en tankvagn som skjuter dödskallar.
Ja, men tyckte du det lät coolt? Då?
Jo, det tyckte jag. Men hur ofta blir man den? Jag minns tre barn, minns jag.
Ja. Ja. Inte annorlunda från de andra dräkterna.
Ångrar du det nu att du sålde in det här spelet?
Ja, det gör jag. Okay. Det var samma som med Jetsons. Att du älskar det slut och jag hatar det typ. Mm.
Ska vi spännande att se sen vad vi sätter för betyg på det här, du och jag.
Ja.
Vi får berätta lite mer då också vad vi egentligen tyckte om det här. Ja.
Skycutter. Det är ju typ efter halva spelet så helt plötsligt får man en sån här svävarbräda. Typ som han, Marty McFly, får i tillbaka till framtiden. Som man då kan åka i taket med och grejen känns väldigt 80-tal.
Ja, det var min näst främsta favoritdräkt, den här Skycutten. Den är så jävla cool 80-talsfärg, så lite limegröna och rosa.
Det var väl också bara typ en bana man hade.
Ja, eller två i alla fall. Mm.
Sen en annan dräkt som jag nästan trodde skulle vara Magnus favorit är den här flugan. Flygan, nej, det kan man inte alls. Man kan bara vägghoppa med den, det är ju obegripligt.
Man ser att man blir en fluga, då tänker man, yes, nu kan jag flyga över de alla hinnerna. Men fel, ja. fel, nej. Jävla flugskit.
Ja, vad finns det mer för skit?
Ja, ja, det finns ju den här Iclops. Man blir typ en grönklädd Ghostbuster. Ja, jag förstår det.
Jaha, typ han som liknade Robocop typ.
Ja, det gjorde han. Fast med, han hade sån här laserböss, alltså verkligen en bösse då med sån här trattliknande trumpetmynning, du vet.
En muskedunder.
Ett halvt muskedunder. Så, liksom,
så som man proppar med krut och så tar det typ en minut för att skjuta ett skott.
Ja, precis. Och så häller man i krutet. En sån muskedunder, precis. En sån hade ju han ju, och så sköt man den för att visa vad osynliga block fanns någonstans man kunde hoppa på. Utfyllnadsdräkt, säger jag. Sen har vi den som jag trodde var din favorit i slut, den här cyklondräkten. Alltså man blir en typ rosa superhjälte.
Mm, men det var denna och den här Jason jag gillade bäst faktiskt. Mm. Lite sådär japansk Power Rangers-aktig. Man hade någon spinattack som man hamrade då på actionknappen, så kunde man liksom bli en tornado och flyga uppåt och åt alla möjliga håll.
Ja, den var ju, ja, man flög liksom obegränsat så länge man bara tryckte. Det var rätt skönt faktiskt att det inte fanns någon sån här, inte som Yoshi till exempel, att man kan sväva mannen lite tag men han glider långsamt neråt. Vi skulle säga det, när man är då Billy Crystal, alltså när man är vanlig.
Det är så kul att han är lik Billy.
Då är man ju fruktansvärt skör, alltså två träffar eller något, och sen så det gäller att verkligen hitta en direkt kvickast möjligast.
Mm.
Och med en direkt då så kan man bli träffad tre gånger i alla fall innan man blir Billy Crystal igen. Och
sen är det här med klockor, det går ju på tid det här jävla spelet. Så man måste ju hitta såna här klockor och då får man mer tid. Och jag vet inte, det var ganska ofta tycker jag som tiden gick ut, varför man inte begrep man skulle komma vidare. Sen när man väl körde fast, då körde man verkligen fast att man liksom var tvungen att dö. Det tyckte jag var jävligt dåligt.
Man blev lite, man kunde bli inlåst, kunde man bli ibland.
Och det är jävligt dåligt spel liksom.
Tänk då om man liksom hade, om vi hade kört på en vanlig Mega Drive med kassett, så vi var tvungna att trycka på reset där. Bara, nej, nu ska vi göra om 69.
Ja, inga lösenord, ingen sparfunktion.
Nej, varför finns det inget lösenord i det här spelet? Det är jättekast.
Det är obegripligt. Sen är det ju skumt med, för det finns ju liksom inga, det är ju inga traditionella så här boss-strider som det är vanliga plattformsspel, men det var ju typ så här två bossar så här random.
Ja, det finns fem bossar finns det totalt i spelet, men alla är ju likadana, det är ju de här jävla huvuden.
Men sen var det ju en annan boss som, eller jag trodde att det var en boss, var något lejon man skulle typ jaga runt och döda.
Ja, men det sjuka var, det är typ bana 8 säger vi.
Mm.
Jag kommer att när vi hade kommit dit, då trodde jag dels, då tyckte jag dels att vi hade kommit rätt långt i spelet, och sen då att han var, ja, nu börjar bossarna, tänkte jag. Alltså nu är det,
ja,
så snart
som det måste att vänta på det.
Ja, men för Alex Kidd var det ju 11 banor ju. Nu är de här betydligt kortare än Alex Kidd, men ändå man tänkte ändå, ja, men ungefär det antalet banor. Så ja. Nu, banan hette ju typ också Isle of the Lion. Så tänkte man, oh, då är det hans.
Ja, det var han så här med söder av så här med såna här totten på eller grejer.
Totte.
Totempol. Ja, vad heter det? Totempol.
Ja, you mean totempol. Oh, like in the United States.
Yeah. Great American totems.
God save America. Vi kan säga så här, i slutet av varje bana så finns det en grå flagga. Och liksom, varför måste det just vara som i Super Mario? Varför måste det vara en flagga liksom? Det hade kunnat vara precis vad som helst.
Ja, det var coolt om det var typ en teleportör eller någonting, med tanke på att det ska vara lite sådär i cyberspace och grejer.
Ja, eller eftersom det är ett arkadspel, det gäller sån här arkadsticka som man ska dra i eller någonting.
Han är ju liksom inne i ett spel, eller vad man ska säga, så att
vi satt ju även och spelade lite Earthworm Jim 2, på tal om fantasi, nu i julas. Det kanske blir ett avsnitt av det också sen, men
det borde vi nästan.
Ja, men alltså, kolla på det spelet liksom, där snackar vi fantasi, här bara, ja. Nej.
Och jävligt cool design.
Earthworm Jim 2, ja. Inte Billy Crystal.
Har han gjort någonting förutom den här analysera mer eller vad det heter?
Nej, han föddes ur en vagina och gjorde den filmen. Sen har han gjort Oscar-presentation.
Ja, just det. Men vänta, är inte han med i När Harry mötte Sally?
Jo, det är han som spelar. Ja, I'll have what she's having.
Men när bytte han egentligen namn till ett porrstjärna? Han kan inte heta Christ.
Det kan man väl heta. Man kan heta Amy Diamond.
Men tror hon heter det då?
Kan hon inte göra.
Heter typ så här Amanda Eriksson. Ja, men Amy Diamond låter ju verkligen som en porrstjärna. Det gör det.
Ja.
Tänk om Amy Diamond och Billy Crystal hade fått barn. Då kunde hon heta typ Anna Smaragd eller någonting.
Ja, eller hon Pling Forsmark och Staffan Ling hade fått barn och de hetat Pling Ling.
Under för 10.
Bling, bling.
Mm-hmm. Ja, de här fem teman vi snackade om innan på banorna. Det är ju skog, storstad och någon grotta, djungel och någon gammal strand. Och de här återupprepas ju i det oändliga, kan man ju säga.
Beroende på vilken utgång man tar, ska man hamna i en stad nästa gång eller en grotta och sen då tillbaka igen till något annat. Mm-hmm. Det finns inget logiskt system i det riktigt.
Nej, jag kan säga att jag har inte fått någon översikt än över det här spelet.
Nej. Men sen, förutom det så finns ju någonting som officiellt kallas för Elsewhere eller Unknown. Och det är sådana här skitsvåra extrabanor att nå. Och vi nådde faktiskt någon av dem, vill jag minnas.
Ja, man börjar ju på de här skogbanorna i alla fall. Där träden påminner väldigt mycket om Evil Dead och den här skräckfilmen som har snackat om hur länge som helst. Sen hittade jag den efter 20 år. Det var en film som jag såg på TV3. Ja, men jag var typ 6 år gammal som jag hade... Eller jag minns 2 scener ur den bara. Slut så hittade jag den. Men vi såg aldrig den här filmen tillsammans.
Vad heter den?
Den heter The Guardian. Nej. Och det är inte The Guardian med Kevin Costner från typ 2004 eller något. Det är något träd liksom som lever. Som behöver bebisar för att leva. Så att man ser sådana här bebisansikten. Som liksom rör sig i det här gamla trädet. Och då är det någon barnflicka eller något skit som blir liksom the chosen one som ska kidnappa en bebis till det här trädet och offra det till det då. Och så tar hon jobb då som barnflicka och som ett ungt par som precis har fått en bebis och så, ja. Väldigt svårt att få tag på dock, för den har bara släppts nyligen tror jag, typ på DVD i Australien eller något sånt där.
Kändes den sådär retro? Fick du sån här...
Ja, för att det var verkligen sådär. Bara, ja, men du vet, ibland så tror man ju så här minne från... Fast här var det verkligen... Alltså exakt som jag såg scenerna i huvudet.
Jag kommer tänka på... Kommer du ihåg för några år sedan du och jag skulle se den här Doomsday? Den här...
ja, den.
Filmen från typ 2006 som skulle vara som en 80-talsfilm. Marknadsfördes den väl som. När vi skulle börja kolla på den så såg vi kanske 20 minuter av den. Men var det Kevin Spacey?
Ja, så bara, jag Kevin Spacey med den här? Ja. Det är inte så. Den ser rätt gammal ut. Och den ser ut som en tv-film också.
Ja, bara, men de verkligen lyckats fånga den här känslan att det ska kännas gammalt.
Ja, och sen bara, men heter inte den här Doomsday Gun? Så bara, okej, det var en tv-film från typ 93 med Kevin Spacey.
Ja, fy fan. Jo, vi kan ju säga, vi pratade om bossarna innan lite grann. Alla bossar ser ju egentligen ungefär likadana ut. Det är ju sån här fakirhuvuden med gröna ögon.
Väldigt fula, flintskalliga huvuden som påminner lite om någon som inte jag kommer på nu. Men typ en vit dalsim eller något.
Ja, eller han som var på omslaget till ett nummer av Indigning Värld. Han med pussel, intatuerad i hela kroppen. Första bossen har kul namn, Kishkaboss.
Kishkebab.
Ja, precis. Kishkaboss heter det. Det är rätt kul namn.
Mm.
Men de är alltså såna jättestora huvuden som åker runt. Och jag vet inte hur de tänkte där.
Nej, jag vet inte riktigt vad man ska säga mer. För att det är liksom samma barn i det oändliga, kan man säga. Så egentligen så kan vi snacka om grafiken. Jag tycker att det skriker ju Sega. Alltså det är extremt... Ja, men som den här Sega-mallen början av 90-talet. Och kan man jämföra med...
Ja, men det påminner ändå, även om det är amerikaner som har gjort det här, det känns ju ändå på något sätt väldigt mycket Sonic. Alltså inte bara det att man börjar med en skogbana.
Första jag menar hela designen och estetiken, det är liksom, ja men Sega Mega, va? Jag tror de flesta förstår vad man menar, man säger så. Bakgrunden, jag vet inte, du tyckte det var lite imponerande, vet jag, med alla de här bergstopparna och grejer, men jag vet inte, jag tyckte det var rätt trist faktiskt.
Ja, men där ska jag säga att grafiken överlag imponerade egentligen inte. Men om jag skulle nitpicka något som verkligen jag tyckte om, så tycker jag faktiskt bergstopparna. Det var, ibland var det så lite fina bonsai-träd och... Fast i och för sig, fiendedesignen kunde vara rätt läcker ibland.
Ja, men det var det som var så konstigt. För vissa var ju skitfula. Och vissa var ju riktigt coola. Som den här, vad ska man säga, mörkblå blob som ser ut som lite där kvicksilver-oljeaktig.
Ja, den där alien-figuren, ja.
Mm, den ser väldigt sådär... japansk, lite Sonic Adventure-aktig eller någonting. Den var ju väldigt snygg. Och sen den här Jason-masken. Alltså mest vissa sprites som jag gillade, de stack liksom ut. Det kändes som att någon annan... Det kändes som att japan hade liksom designat dem och resten var amerikanskt.
Det kan ju ha varit så. Även om det var de här Sega Technical Institute som höll i det, så kan det ju ändå ha varit att japsa skickade dem så här, vad ska jag säga, konceptskisser och sånt ju.
I så fall märker man ju ännu mer hur mycket bättre japansk design. För jag har så svårt för amerikanskt, alltså det... Nej.
Jag gillar ju USA som land, måste jag säga, men alltså deras, de har ju så mycket som är äckligt. Men angående fienderna, jag tyckte de påminner om det här Evo Search for Eden till SNES, men du hade aldrig talat om... Det var ju det här jag nämnde, det här...
Ja, det här man var någon...
Ja, man börjar som...
cell eller
ja, precis, man börjar som en liten grodyggen ungefär i uttidens historia. Då ska man då levla och så kan, beroende då på hur man agerar i spelet, så kan man bli en dinosaurie eller fantasifoster på något sätt.
Jag glömde faktiskt av det, men jag får kolla upp det. Släpptes det i PAL-versionen?
Ja, jag tror... Det släpps ju inte i Sverige i alla fall. Jag vet faktiskt inte om det släpps i PAL.
Antagligen inte då.
Vilken, en liten detalj kan vi säga. Mellan varje bana är det ju sånt här jävla rutnät som man får se då där det har räknat poäng och grejer. Men just det här rutnätet, det vill jag bara nämna, att det är ju så jäkla... Nu kommer det här spelet på 90-talet, men det känns ju ändå väldigt mycket 80-tal just det här med rutorna.
Det... Ja, det är...
Du vet, Saber Rider pratade vi om innan. I inledningen där så är det också med sånt där rutnät som de står på ju. Och Master System-omslaget, alla de hade ju också just såna här rutor på sig. Jag vet inte vad, men det, just rutor är typ 80-tal faktiskt.
Men tror du inte att det var efter den här Tron-filmen?
Och Tron såklart, ja. Precis.
Måste det var där det började. Såhär cyberspace och neon och grejer. Musik och ljud, vad tycker vi här?
Ja, man läsnade rätt snabbt på musiken tyckte jag.
Ja, det var ju också, det var ju som banor. Det fanns ju typ, jag vet inte ens om det fanns så många som fem olika låtar. Det känns som att det var typ tre olika låtar som bara gick om och om igen. Det var, jag kommer inte ihåg en enda ton, så att den kan ju inte direkt varit något upplyftande i alla fall. Själlös, till och med Alex Kidd, även om den också var själlös den musiken, så var det ändå mer talvärdigt än det här, måste jag säga.
Men om man ska beskriva melodierna på någonting, så var det ändå rätt funkig musik. Det var såhär man ville så här gunga med lite grann.
Jo, det var lite sådär jazzigt kanske man kan säga.
Ja. Har du något att säga om ljud eller ljudeffekter?
Nej, inte mer än att jag tycker det är jävligt skumt att han skriker som en typ jävla gorilla wrestling car när han är en kid. Fast det kanske är för att han är Billy Crystal, jag vet inte.
Ja, det gör han blir träffad, ja.
Allting skriker ju die!
Ja, men det var ju bossar, alltså inte, ja, bossarna gjorde det i alla fall. Die! Die! Men
när man dör så skriker han ju mig.
Vänta lite, när han dör så skriker
han. När han dör skriker han die!
Han kan väl säga I?
Nej, jag tror han skriker die.
Han kan ju inte säga samma sak som bossen.
Ja, men skriker. I så fall är det fiendet som dödar den som skriker det.
Ja, det kan det vara.
Någon är.
Men du, kontrollen. Och nu kommer vi lite till det som egentligen är det kassa med spelet. Den är ju, kontrollen är glidig, eller rättare sagt, den är förbannad känslig oavsett vilken dräkt man har.
Ja, alltså jag tyckte att Alex Kidd var glidigt, men jag tycker alltså att den är bra, den kontrollen, om man jämför med det här. Jag vet inte, han är liksom för snabb men ändå stiff, eller vad ska man säga?
Det är där skon klämmer. Alltså grejen är, det är ju egentligen inget fel på barndesignen. Alltså,
minst... Jo, det är det ju med tanke på att man kan fastna och dö liksom.
Jo, ja, men den hade ändå funkat. Vi säger, minst ett exempel att jämföra det med, om det hade varit, om man hade spelat som Super Mario i samma banor. Då hade jag vetat exakt hur jag ska, om jag står på den plattformen, hur jag ska hoppa dit.
Ja, man vet ju fysiken liksom, hur man...
Men med Billy Crystal så går det ju inte. Ibland känns det som att man bara springer och dör var femte sekund istället. Det tar ju en jävla lång stund att bemästra den här minst sagt bristande spelkontrollen.
Alltså inte ens Mario har ju så här små plattformar att hoppa på, och där är ju kontrollen perfekt. Här är det sådana här minimala. Kommer du ihåg det? Det var en som skulle ta sig uppåt på sådana här små studsmattor. Sen var det liksom en minimal typ pixel man skulle landa på. Ja. Med tanke på att det är liksom omöjligt att få han dit man vill, så är det liksom... Nej, det gick ju inte.
Och när man väl står på den här lilla plattformen så känns det som att om man trycker ett alltså på styrkorset och ett litet tryck åt vänster, så känns det som att man går så här tre steg eller någonting.
Och jag bara tänker, PlayStation-kontroll är rätt bra tycker jag, styrkors. Men Sega Mega har alltid tyckt känns mer oprecis. Så tänk, om vi hade spelat med en vanlig Mega Drive-kontroll, då hade det säkert varit ännu mer försenat.
Alltså själva kontrollen i sig, Mega Drive, den är ju bristfällig den också. Mest hat känner jag när jag blir klämd under plattformar och man dör på grund av att kontrollen är kass. Och man vet att hade jag samma bana fast jag hade varit Mario istället, så vet jag exakt hur jag hade klarat det. Nu ska vi inte lyfta fram Mario, som vi tycker inte mer om Mario än vad folk gör i allmänhet. Men jag bara menar att där är det verkligen bra fysik i den kontrollen ju.
Det. Ja, vad ska man säga mer om kontrollen? Jag har inte så mycket mer att tillägga.
Ja, men något positivt att säga, det är ju i alla fall att man kan hålla in en av knapparna att man kan springa.
Ja, det är ju inte... och sen att vill jag tillägga med att vissa dräkter har ju bättre kontroll, märker jag. Alltså som den här Jason-dräkten. Mm. Har man varit den hela tiden, det känns ju som att kontrollen hade blivit avsevärt mycket bättre faktiskt.
Jag håller helt med. Likadant med den här, om vi ska ta en dålig dräkt, så den här samurajdräkten. Mm. Hade ju jävligt dålig fysik tyckte jag, när man skulle hoppa med den.
Ja, ska vi dela ut lite betyg till det här Kid Chameleon?
Aha.
Aha.
Han är inne, aha.
Ska jag börja? Mm. Jag hade tänkt ge det här spelet 2 av 8, men... eftersom jag gillar dräkter och sånt här så får det 3 av 8. För jag tyckte ändå att det var... dräkterna var typ behållningen av spelet, tyckte jag.
Fan, nu är vi där igen att det blir... ja, för att mitt betyg är också 3 av 8 bitar. Vilket spel var det vi gav 2 av 8? Var det The Könondas Beast, va?
Gav inte det 3 också?
Nej, det kan vi fan inte ha gjort.
Jag tror jag gav det 3.
Då gav, jo, så var det. Du gav det Könondas Beast 3 av 8 och jag gav det 2 av 8. Ja.
Mm.
Alltså, Kid Chameleon är ju mer spel än vad det någonsin
var. Jo, det är sant. Men jag tyckte det var för mycket irriterande grejer för att jag skulle kunna få bättre betyg av mig faktiskt.
Mm. Vad kan man mer säga om Kid Chameleon?
Ja, banorna har ju ganska coola namn.
Namnet på banorna brukar låta som att det vore en gammal B-skräckis. Det finns någon bana som heter Under Skull Mountain.
Jag tyckte så det lät mer som Mighty Max Skull Mountain.
Ja, det har du rätt. Men det finns fler exempel. Det var den Isle of the Lion Lord. Låter också som gammal skräck. Eller en bana heter till exempel Hills of the Warrior 2.
Kanske. Det låter som gammal skräck. Borde sno något namn här om vi ska göra en ny film.
Ja, vi har gjort 2 riktiga topprullar, du och jag.
De blev väl Oscars nominerade. Det var väl året Billy Crystal hade en gala.
Vi får sluta nämna han nu, tycker jag. Ja. Jo, men jo då, vi har gjort 2 topprullar.
Men vet du vad, vi kan lägga ut en bild på Billy Crystal.
Kan vi inte lägga ut en bild från någon av våra 2 filmer vi gjort? Nej, det kan vi inte.
Ja, kan vi inte lägga ut en bild på Billy Crystal när han håller i Galen Gunnar-påsen med våra filmer i?
Mm, och så häller han den över sig.
Mm. Nej, vad sa du?
Jo, jag sa att designen i det här spelet, det känns ju väldigt 80-tal även om det kom 92. Fast å andra sidan, 80-talet slutade ju ändå inte för 1993, brukar jag säga. För 1993, det var nämligen då som Televerket blev Telia, posten ändrades totalt, filmen Jurassic Park kom, som enligt mig då är första 90-talsfilmen, och klädmodet ändrades då också.
Mm.
Man kollar klädmodet typ 91, så var det fortfarande väldigt sent 80-tal i modet. Men efter 93 så... Mm.
Men så är det ju alltid, kollar man på bilder, alltså familjefoton från typ 80, 81, 82, så ser det ju jävligt 70-tal ut fortfarande, så att...
Ja, nej, men det beror på att 70-talet slutade 81, samma år som diskon dog.
Mm.
Ja, precis. En grej som jag vill säga om speldesignen i det här spelet är att Sonic-spel, alltså 16-bit Sonic-spelen, de är ju verkligen, man kan spela dem på 2 sätt. Man kan spela dem antingen snabbt, där man bara kommer till målet så kvickt som möjligt, eller så kör man den här utforskande delen i Sonic-spelet. Ja, men till exempel 2:an, då finns det alltid... Man ser att det är någon trappa där uppe man kan gå på eller någonting, så vet man, okej, jag kan ta det hållet nästa gång.
Ja.
Och här i Kid Chameleon så är det samma sak, men leveldesignen istället uppmuntrar en att vara lat, tycker jag, och bara ta sig kvickast möjligast till banans slut.
Tänkte faktiskt inte på det.
Jo, men det är så tråkigt jävla... Jo, men jag vet inte, det är något med det som bara gör att nej, så snabbt som möjligt vill jag härifrån. Jag har liksom ingenting att utforska här. Jag ser liksom inga kul hemligheter upp
där. Nej, det är sant. Nej, det fanns ju inte heller.
Nej. Jo, förutom en grej. Visste du att man kan nå sista bossen redan i andra banan?
Nej, men hade jag vetat det så hade jag blivit glad när vi spelade.
Det är så att i slutet av andra banan så kan man hoppa uppåt på slutet där på några block. Och då kommer man direkt till sista bossen. Mm. Det var ju han, Heavy Metal.
När... Men ser han på något sätt annorlunda ut än de här huvudarna som flyger runt?
Ja, jo, det är samma huvud då, fast den längst ner har sån här grå kinamustasch.
Ja, men fan vad trist.
Så sitter de då ihop med en... Nej, förutom det så sitter de ihop. Alltså 3 huvuden som sitter ihop i en pilbåge, precis som de andra. Bara det är ju jätteflummigt förresten. Och sen då är det en gammal gobbe längst ner istället. Och det är liksom inga krusiduller, utan när man klarat bossen så får man se den riktiga slutscenen och det står congratulations som vanligt. Och
så är det.
Fast en kul grej. En kul grej.
Mm-hmm.
När man har varvat spelet, då får man se pixelversioner av alla skaparna. Och alla har då slips och såna här kåtarmade skjortor och skit.
Det var ju så rätt kul.
Så står det deras... Ja, det är inte deras riktiga namn, det är deras smeknamn.
Under... Står deras telefon.
Ja, men du, jag ska säga så att jag hatade det här spelet. Och så, till slut. Ja, men när vi satt och spelade, det var så att... Alltså, du ledsnade på det. Du ledsnade på Kid Camille innan jag...
Ja, jag var rätt kvist.
Ja, men jag var ändå så att, nej, men vi måste ändå spela det så långt som möjligt så vi kan prata om det i Pixelklubben. Men jag tyckte aldrig att det var kul.
Jag kände hela tiden att fan, nu öslar vi massa dagar när vi ses bara för att spela det här skiten.
Ja, jag försökte bara motivera. Nej, men ju mer vi spelar desto bättre avsnitt kan det bli. Då vi
och, ja, jag bara, nej, men kan vi inte spela typ alla andra spel du hade med dig?
Jag hade en massa Nintendo 64 spel med mig som vi inte körde på grund av att vi var tvungna att ta oss igenom det här.
Ja, som inte jag har spelat sedan typ slutet av 90-talet. Mm. Jävla kid.
Ja.
Vi kan också nämna att han Casey, Billy Crystal, fick ju 1993 en egen seriestrip i den amerikanska serietidningen Sonic the Comic.
Mm. Visst fanns det i Sverige också, väl?
Sonic. Ja, fast hette det inte typ Adventures of Sonic the Hedgehog eller något.
Fast nu blir jag osäker på en... Eller tänker jag bara på den här Sega Force? Fast det var inga serier med...
Nej, alltså det fanns en Sonic-serie här som var alltså baserad på den tecknade serien som gick på TV3.
Okay.
Där när han käkar chili-korv och sånt. Okay. Jag har första och andra numret av den tidningen. Då avslutar vi Kid Chameleon med en låt från spelet. Och den enda låten som var värd att lyssna på var ju även från den här Unknown-banan.
Mm.
Så då kör vi den.
Gör vi. Så då var vi tillbaka igen. Ja, det var ju faktiskt den bästa låten vi kunde hitta. Är du kvar? Fan också. Hallå? Där var du, men vad fan hände nu?
Hallå, ja. Nej, jag vet inte.
Hör du inte mig?
Jo, det hör
jag. Du, fast på att säga till dig, vet du vad jag fick hem igår?
Nej.
Du vet, jag kör ju spel retroaktivt. Alltså, jag kör ju spel som är 10 år gamla. Som, ja, nu 2012 kör jag spel som släpptes 2002 då, eftersom jag känner att jag missat en massa spel. Ja. Igår fick jag hem en Game Boy Advance SP med Advance Wars. För det spelet har jag inte kört än.
Har du redan köpt en sån?
Ja.
Mm-hmm.
Och det kan vi passa på att säga att du och jag har ju en liten ovan att sälja spel och sånt när vi har ont om pengar.
Ja.
Ofta till varandra också. Sen ångrar vi det.
Ja, så vi brukar byta tillbaks ibland.
Precis.
Vi har ju en deal nu. Glöm inte det.
Nej, ja, vad är det du vill ha? Mischief Makers till Nintendo 64.
Ja, fast det var inte komplett.
Nej,
jag vill inte ha det. Nej, vi får snacka om det off-air sen.
Men vi kan ändå passa på att berätta att det roligaste, ett köp vi kan berätta om, det är ju när jag köpte Donkey Kong Country 2 komplett och Castlevania 4 komplett av dig, båda till SNES då.
Ja.
För typ, vad var det?
Ja, det var två sådana här röda Findus-kartonger kostade.
Då hade du ont om pengar. Det här är typ 6 år sedan.
Ja. Väldigt ond.
Jag ser det lite som så här. Min vän har ont om pengar. Jag tänkte jag köper spel av honom så får han pengar så han kan köpa mat för.
Mm, för att du fick bo hos mig gratis en hel sommar. Schysst. Ska jag komma ihåg?
Oh, det var roligt. Det var roligt.
Nej.
Men, ska vi köra tillbaka bilruta 1?
Ja, och vi fortsätter ju här med att snacka om tecknad tv-serie vi såg som barn. Mm. Jag fick ett trambär i halsen.
Ja, jag trodde det var en köttslamsa i tanden där som hade åkt ner i strupen på det.
Mm, nej.
Vilken tv-serie hade du tänkt prata om i det här avsnittet?
En serie som jag egentligen inte såg. Så att jag kommer inte ha så mycket att säga om den. Men jag vill ändå ta upp den. För att, kul minne. Det var ju runt 93, minns jag. Vi brukade följa en del serier där. Bland annat den här Godzilla, den här tecknare som gick och... Men sen var det en serie som heter Blinky Bill. Som handlade om en koala. Det var en australiensisk serie. Som också handlade lite om miljöförstöring. Allt det var ju... Blinky Bill var en liten koala som bodde i en skog tillsammans med sina djurvänner. Och då skulle människan då såklart skövla skogen och så handlade det om det då. Att det var de som var ondingarna. Men det här var en serie som jag ville se som barn. Så fort introt kom då efter de här coola programmen så tönte jag skitet. Och då var det väldigt känsligt vet, vad man gillade och inte gillade. Så att jag vågar ju inte säga men den här vill jag se, den verkar jättebra. För att den var ju så här icke-våld och du vet, gulliga djur.
Den har ju väldigt gullig design.
Ja, så jag höll ju med och bara töntigt. Man kan ju inte bara kolla lite bara för att se hur töntigt. Typ så.
Det är så typiskt dig när du var liten.
Ja, jag vet. Ja, så jag fick aldrig se det. Men... Jag tror att jag såg något avsnitt någon gång hemma hos min mor och morfar. De hade typ Cartoon Network under någon av en sån här prova på-period någon gång. Och då såg jag det och den var ju kul. Sen tyckte jag också att Blinky Bill liknade han i vår klass som hade fina händer. Du vet. Så jag tänkte allt på honom när jag såg den här introt.
Alltså det kan, man kan säga om Blinky Bill är att det är väldigt vackert tecknat. Det ser ut som en sagobok. Mm.
Ja, sen läste jag faktiskt på Wikipedia nu med ungefär avsnittet att det är ju en jättegammal alltså bokserie från typ 30-talet. Sen vill jag också säga att det släpptes ju alltså någon slags, inte actionfigur, men liksom leksaksfigurer med Blinky Bill då med. Som också såldes på leksaksmagasinet. Och då var det att jag fick stå och rätt och snegla på dem lite där, för jag vågade inte sådär hålla i dem och säga, åh kolla vad kul den här vill jag ha.
Man kan tänka sig sådär, du stod där med de här absolut splittrade Robin Hood-figurerna som fanns då. Och Turtles-figurerna såklart. Och så var det Blinky Bill och du bara så här lite försynt sneglade på dem.
Så där vill jag ha Blinky Bill egentligen. Vad var det jag skulle säga mer nu? Ja. Men vi kan ju faktiskt spela intro-låten.
Ja, upp till bevis. Vi kör igång den här helt enkelt. This is the story of Blinky Bill and Flap and Nazi too, and Wombo Ruff and Marcia and Splodge the kangaroo. Now they all lived in Green Patch Town as happy as can be, with friends and neighbors all around, the same as you and me. But then one dark and gloomy night, when all the bush was still, some bandits came and stole the trees to feed their woodchip mill. And when at last the morning came, the timber trucks moved on. And there where Green Patch used to be, the little town was gone. Hey, hey, Blinky Bill, save us from that woodchip mill. If you don't do it, no one will. Good old Blinky Bill. Hey, hey, Blinky Bill. Ja, ja. Det är ju nostalgiskt.
Gamla minnen.
Fy fan. Ja. Ibland blir jag lite besviken när du tycker om widget och sånt. Och
det här. Vad är det för fel med det här då? Det vill jag veta.
Jag vet inte. Det är fjönigt.
Du har typ klagat på alla serier.
Nej, inte James Bond Junior.
Nej, men typ resten.
Ja.
Ja. Varför du ska ha med såna artsy grejer för att låta fräck.
För artsy?
Sånt som ingen koll.
Jo.
Jag
hade faktiskt tänkt prata om The Tick.
Mm. Jaha.
Det var så att 90-talet var ju då ironin lanserades på allvar. Inte minst här i Sverige med i manegen med Glenn Killing till exempel. Och jag vill faktiskt räkna The Tick, eller ja, fästingen, som man, om man har haft ett svenskt namn då.
Är det det betyder nu?
Ja, The Tick var helt enkelt en tecknad tv-serie om en superhjälte. Och det här var faktiskt det första programmet som jag såg på TCC, eller då hette det ju kanalen inte TCC utan hette ju The Children's Channel. Precis då jag hade fått kabel-tv. Och The Children's Channel på den tiden var ju då hälften av alla programverket gick ut på att barn skulle tävla i en jävla studio då och kläda ner sig i grönt och lila slime, om ni minns det.
Bokake.
Nej, det är sån här. De fick alltid slime på sig som de sprang runt och så här brittiska barn.
Men jag kan säga att jag, vadå, fanns den här kanalen här?
The Children's, ja, jag hade den hela tiden jag bodde på klotet.
Ja, nej, ingenting.
I vilket fall, The Tick är ju ingen vanlig superhjälteserie på slentrian, utan den präglas av både förnulig humor och satir. Alltså tänk en barnvänlig version av han Crimson Bolt, som var med i den svarta komedin Super, som kom förra året, om du har sett den.
Ja, men det är cool.
Ja, faktiskt. Och hon är ju, hon som spelar Juno där, heter hon, Ellen Page. Mm, hon är ju riktigt fräck i den. The Tick handlar om den här superhjälten då, som bor ihop med sin sidekick Arthur, en ganska sunkig lägenhet i en stad som, det ska vara New York, men den heter bara The City. Och det här var från början en serietidning i USA. I vilket fall, 1994 då så debuterade The Tick som tecknad tv-serie, och totalt finns det 36 avsnitt. Och han superhjälten, han har en ganska typisk sån här Buzz Lightyear-röst och sån här väldigt bred haka. Väldigt klischéaktig superhjälte, får man väl säga. Och hans sidekick Arthur, han är betydligt vekare då, och, men han fungerar även som en liten voice of reasoning. Och han påminner både i röst och sätt om Nasse i Nalle Puh faktiskt. Förutom en och annan superskugg, för det är alltid med olika skuggar i varje avsnitt av The Tick, så alla karaktärer förutom The Tick själv är ju straight character, så att säga. Han springer runt som en Kurt Olsson där och bara lever jävel, medan alla andra då, dels är de realistiskt tecknade, alla andra förutom The Tick själv, plus att de agerar precis som vi hade gjort om vi hade mött en superhjälte. Who talks like this is gonna save the world.
Ja, jag såg några, den gick på Cartoon Network, men jag vet inte.
Det, jag såg den bara på TCC, ja. Mm.
Jag har nog sett kanske någon, något snabbt klipp. Alltså jag minns inte en kanal eller någon anledning.
Grejen är att jag fattade först inte att vara ironiskt. Och nästa gång som jag såg The Tick så fattade jag helt plötsligt humorn i den som jag inte hade sett innan. Alltså det var som en, verkligen som en vattendelare i mitt liv, att min humor förändrades liksom före och efter. Jag fattade
man,
att...
man fattade ju inte riktigt sånt då. Då tänkte man bara teckna serier och så.
Jag kan ge ett exempel på humorn i The Tick. Det är avsnittet som heter då The Tick vs. Education. I det här avsnittet så skapar han en superhjälte kvällskurs, och där får han då 5 elever som kan vara bland de typ roligaste rejects and ever. Det är exempel en kvinna i 40-årsåldern, lite så här sunkigt klädd och lite så här plufsig i magen och sånt. Hon kallas då för The Flying Squirrel. Så säger han till henne så här: jaha, då kan du flyga då alltså. Säger hon bara: no, I just like peanuts. Säger jag till, ja men du uppfostrades i skogen av vilda djur. Bara: no, I really just like peanuts. Okej, okay, så därför är hon The Flying Squirrel. Mm. Och sen så är det en som heter Mr. Exciting, och det är en helt galen människa. Han har en sån här helstör blick och såna här spända jävla käkar och spänd hals som bara springer runt och säger woo, yes, yes, woo hela tiden. Och sen en rätt ung filur som slåss för pojkars rätt att leka med dockor, som heter Baby Boomerangutang. Han kastar dockor då på skurkan, och så säger han varje gång: it's okay to play with dolls. Och så den som ser han ser ut som Fidel Castro helt enkelt, med militärkläderna och den här kepsen och skägget då, fast han heter Sir Castro, och han slår sig med sarcasm. Sarcasm. Mm. I samma avsnitt är jag helt jävla säker på att han, vad heter han nu, Bobcat, vad heter han i polisskolan?
Ja, Bobcat Goldsmith typ eller något sånt.
Ja, han, hur talks like
Zed.
Zed spelar han i. Han, jag är helt säker på att det är han som gör rösten till skurken i den, i det avsnittet.
Ja, kan det säkert vara. Jag för mig att han har gjort en del sån voice acting.
Alltså grejen är att det är egentligen bara detaljer som skiljer The Tico-gänget från, alltså vi säger Marvels skurkar. Det är sådana små petitesser som gör skillnaden. Till exempel att de, ja, ibland måste de diska i sin lägenhet till exempel. Det fick man aldrig se Spindelmannen göra. Och ibland får de räkningar hem som de måste betala. Varje avsnitt heter något med Versus. Till exempel The Tick versus Devil in Diapers. Eller The Tick versus The Big Nothing. Och det är ett kul avsnitt. Ja. The Big Nothing, det blir han kidnappad av utomjordingar. Och så han tycker det är kul lite tick då han säger så här: "Let the probing begin." Men de fattar liksom inte vad han menar med det. Och så de här utomjordingarna, de tillber då nothing. De säger så här: "We believe in nothing. Nothing is worth fighting for. Yes, we have no banana." Det är deras, vad heter, slagord i den. Jo, The Tick och Arthur då, de har ett superhjältegäng. Och där vill jag framförallt nämna den här, de har en väldigt charmig Batman-spoof som heter The Fledermaus. Och jag älskar varje gång de säger hans namn, var det Fledermaus. Och han ser ut som Batman gjorde i sitt första framträdande 1939, med hur han hade sån här jävla fladder med svingar på havet och sånt. Och så är det någon som heter Fourlegs, av ingen anledning överhuvudtaget, för att han har liksom två ben som alla andra, men han bara heter det. I ett avsnitt tycker jag är så jävla kul. Helt plötsligt så ska de göra moralkaka. De vänder sig mot tittaren och säger att man inte ska ge barn, man ska inte ge aspirin till barn för att det är farligt, och ge dem för mycket värktablett. Så säger jag plötsligt, vad är enda moralkakan de har med, det är just det då. Jag tycker att alla de här som är med påminner om den här superhjälten som, jag kommer inte ihåg vem av oss som skapade honom, men när vi gick i mellanstadiet så skapade vi en superhjälte vars styrka då var att han kunde hålla andan under vatten riktigt, riktigt länge.
Nu kommer jag inte ihåg det här. Vad kallade vi honom? Eller vad?
Jag kommer inte ihåg, men det var hans...
Ja, jag minns inte något som det.
Jag kommer inte ihåg vad vi döpte honom till, men... Och det är ju ett tecken på att man faktiskt hade en viss ironisk humor då, för att... Ja, han kan andas under vatten.
Var det inte bara att vi tyckte det var coolt?
Nej, det var ju... Alltså, han kunde andas... Han kunde hålla andan under vattnet riktigt, riktigt länge. Det är liksom det som är hans styrka.
Jo, men tänkte vi så då?
Ja.
Jag kommer inte ihåg.
Min favoritskurk från The Tick är från första säsongen. Han heter Dinosaur Neil. Och jag ska posta en bild på vår Facebook-sida. Det är liksom bara att titta på honom. Hur kan man inte älska honom?
Ja, det kan vara kul för mig att se också.
TV-serien experimenterade rätt ofta med lite olika typer av berättartekniker. Det finns ett avsnitt som heter Heroes där The Tick kan visa en vanlig dag i en superhjältes liv. Och hela avsnittet är liksom uppbyggt precis som att med en handkamera då som ska ge lite en dokumentärkänsla. Och det är ytterligare ett exempel på humorn då, det är att det här filmteamet som följer med The Tick måste få alla skurkar att skriva på ett kontrakt att de vill vara med på TV helt enkelt. Och det är så jävla kul, en skurk i det avsnittet förresten heter The Deadly Bob, och han har liksom som hans hobby är liksom som en glödlampa. Men helt plötsligt blir han sentimental. Så börjar han berätta om hur jobbigt hans liv är, för en av hans ben är en gris. Och så får man då se att han har en gris hela tiden. Och han berättar hur jobbigt hans liv har varit, för att varenda julklapp på födelsedag så har han bara fått så här porslinsfigurer och gosedjur av just grisar. Så han tycker att det är jobbigt.
Det är helt sjukt.
Ja, jag svor med ett par avsnitt nu för det avsnittet. Och jag kan säga att humorn håller fortfarande, trots att den är 16 år gammal. Det är gediget tecknat, de har känsla för detaljer. Och jag kan säga att den här serienödstidningen Wizard, de listade här om året tv-serien som den 16:e bästa tv-serien någonsin.
Men var det verkligen för barnen att säga den?
Det gick ju på The Children's Channel.
Jo, jag vet, men...
Ja, men jag tror det är så...
Känns det... inte som det.
Ja, det här gäller inte för The Simpsons nu längre, men The Simpsons i början av 90-talet så var det så att barn kunde se The Simpsons och uppskatta viss typ av humor, medan vuxna kunde se samma serie och se andra grejer som inte barnen såg. Jag tror att det tyckte var samma sak.
Men var inte The Simpsons lite sådär med att bara för att den var tecknad så bara, ah, det är en barnserie, och nu gör vi leksak och gosedjur och t-shirts, men så var det liksom en vuxen serie.
Jo,
fast
det var
folk
det
inte riktigt begripet det då, för att det var så nytt liksom.
Stämmer nog det också faktiskt. Och som vanligt så släpptes det då ett Super Nintendo-spel av den här tv-serien. Det har vi gått igenom. Ja, det har ju gått igenom egentligen alla tv-serier vi har berättat om.
Fan, det har varit kul att typ samla på det där eller alla tv-seriespel till SNES.
Ja, det kan heta typ barntrean kallar man det, bara så har man en samling med alla de Batman från Mars och Turtles och
Ghostbusters. Ja, men det verkar ju finnas alla i Widget till och med.
Blinky Bill.
Jag läste att det fanns datorspel, fast jag kollade aldrig om det verkligen var det eller om det var liksom konsolspel.
Men jag kollar lite på det där spelet i Super Nintendo av The Tick, och det är ju verkar vara ett fruktansvärt intetsägande fightingspel där de helt liksom missar humor i serien.
Mm. Ja, det brukar ju vara så.
Ja, nu hoppas jag att jag har sålt in The Tick till folk. Det rekommenderas mycket varmt. Till skillnad från Kid Chameleon.
Ja.
Ja, men då kan vi snart det här för den här gången. Vad gör vi nästa vecka i Pixelklubben 64?
Då går vi tillbaks till vår kära gamla NES.
Ja, det känns verkligen som att komma hem.
Och då ska vi spela Batman Return of the Joker, som Sunsoft har gjort. Och då ska vi till och med passa på att spela en massa coola Sunsoft-låtar. Och sen i avsnittet efter, då fortsätter vi lite Sunsoft-special med Gremlins 2 och fortsättning på, ja, Sunsoft-musik helt enkelt.
Mm, från då spel som vi kanske inte kommer köra i någon närmsta tiden i alla fall.
Nej, men Sunsoft har ju jävligt bra musik i sina spel, så vi tänkte ju ta upp guldkornen. Ja, så att vill ni fråga något eller dela med er något av Batman Return of the Joker, eller om ni har något annat på hjärtat, så kan ni ju skriva på vår Facebook-sida där ni även kan gilla oss. Eller så kan ni mejla till pixelklubben64@gmail.com. Sen finns vi också på Twitter.
Faktiskt hälsa välkommen en lyssnare som heter Daniel Andersson.
Ja, just det. Han
välkommen till programmet.
Så nästa vecka så blir det ju egentligen inget tillbaka till bildruta 1, utan vi kommer ju köra beatpop-musik.
Ni får ändå gärna fortsätta mejla in tips på, ja, både tv-spel såklart, men också då tecknade tv-serier från 80- och 90-talen som du vill att vi ska prata om här i tillbaka till bildruta 1. Så kommer vi göra det. Vad blir det? Nästa avsnitt då så blir det Batman Return of the Joker och sen Gremlins 2, men avsnittet därpå, då kommer vi ha en tillbaka till bildruta 1 där vi fortsätter prata om tecknade tv-serier.
Sen får ni gärna gå in och skriva en recension på iTunes, så blir det lättare att hitta oss. Och det är alltid kul med stjärnor.
På slottet?
Med Kim Andersson.
Ja. Ha!
Det var allt för den här gången.
Det är alltid kul att ha med er. Tack så mycket för att ni har lyssnat.